Kyrkor världen över påbörjar idag nedräkningen fram till julen och julens budskap. Att Gud som har skapat allt, som bryr sig om sin skapelse, sände det finaste han hade, sin egen son, för att rädda, för att befria. Jag är ju inte uppvuxen inom Svenska kyrkan, så jag vet ju faktiskt inte varför man har valt just de olika bibelorden från första till fjärde advent. Men de här söndagarna så tittar man ju på olika saker som det innebär att Gud blir människa och det rike som Jesus påbörjar. Ett av de mest kända bibelorden, vi hörde det idag, Jesu intåg i Jerusalem. Han hyllas av folket som kung. Vi kommer återkomma till det mot slutet, men idag ska vi bege oss till ett av de första tillfällena då Jesus träder fram och säger något om vem han är, vad hans uppdrag är. Vi går till Lukas evangelium, kapitel 4 och verserna 16 till 23. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Snart kommer ni med talesättet läkare botar dig själv och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Jesus återvänder till den stad som han har vuxit upp i, eller den by som han har vuxit upp i, Nasaret i Galileen. Och i inledningen på den här scenen så berättar Lukas att Jesus var en van deltagare. Han brukade gå i synagogan. Det var någonting som han gjorde. Och det här är inte bara en liten detalj som Lukas smyger med, utan den är faktiskt betydelsefull för det som kommer att hända sen. I synagogan så var det vanligt att man hjälptes åt med att läsa. Man läste ur olika delar av det vi idag känner till som Gamla testamentet. Man hjälptes också åt att ge en kommentar till det man läste. Jesus ställer sig upp, han har fått i uppdrag att läsa ur Jesaja bok. Och så bläddrar han i den här rullen. Och han vet precis vilket ställe det är han vill leta upp och läsa från. Jesaja är en av Gamla testamentets stora profeter. Det är Bibelns näst längsta bok med 66 kapitel. Och Jesaja var verksam på ett ungefär 600 år innan Jesus föddes. Och liksom flera av Gamla testamentets profeter så blandade han en samtidsanalys med löften om framtiden. Jesaja bär fram ett budskap till folket precis där de står. Och en del av det är ganska kritiskt. Gud säger att ni påstår er vara Guds folk och ni har ju fått kallelsen att följa mig och tillhöra mig och älska mig. Men på ett antal punkter finns det allvarliga brister. Ni följer andra gudar. Ni bryr er inte om de fattiga i samhället. Jesaja pekar på flera saker som avslöjar. Men det är inte bara så att han släpper bollen där, utan genom Jesaja så säger Gud också att den här vägen kommer leda er vilse. Den kommer leda till att ni förlorar allt, vilket också hände. Men det kommer komma en dag då jag själv tar mig an er sak. Jag kommer sända en Herrens tjänare som kommer gå före. Jesaja profeterar både om födelsen av ett barn. Jesaja 9. Vi brukar läsa det bibelordet kring jul. Ett barn, en kommande kung. Men han profeterar också om vad den här kungen kommer göra. Vad för slags rike som han kommer vara kung i. Och just ett av de orden ur Jesaja 61 är det som Jesus läser när han säger detta. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Vad innebär ett nådens år egentligen? Det låter ju ganska bra, men vad är det för någonting? Förmodligen syftade på en av de lagar som Israels folk hade fått av Gud. Och då stod det så här, för det här var ett jordbrukssamhälle, och då stod det så här: vart sjunde år, då ska ni inte bruka jorden. Då ska ni låta jorden vila. Det slog mig att ja, det var ju skrivet för över 3000 år sedan, men idag är ju den frågan högst aktuell. Vi har nog alla blivit medvetna om vad som händer när man liksom kramar ur alla resurser. Men redan då sa Gud, vart sjunde år ska ni låta marken vila och återhämta sig. Och sen få njuta av det jorden ger. Och vart femtionde år, alltså efter 7 stycken såna här 7-årsperioder. Vart 50 år skulle man inleda ett friår eller jubelår. Och då skulle man både låta marken vila. Men det innebar också att man i hela Israel skulle nollställa alla skulder, alla lån. Om mark hade skiftat ägare, då skulle man ge tillbaks till den som ägde marken inledningsvis. En av de saker som det har talats om på nyheterna det senaste året är ju att antalet människor som begär skuldsanering i Sverige ökar. Skuldsanering är ju en möjlighet för den som har satt sig i en situation som man aldrig kommer kunna klara sig ur på egen hand. Det är en ganska långdragen process där man får leva på ett minimum. Men efter 3-4 år, då är allt nollställt. Men det är inte vem som helst som kan få genomgå skuldsanering, utan det är en ganska noggrann process för att få genomgå det. Jesaja säger, eller ett av de buden var ju att friåret är en nationell skuldsanering. Inte bara ett fåtal utvalda, utan en skuldsanering för hela folket. Det är oklart om Israels folk följde det här budet. Både med sabbatsåret, det sjunde året och marken skulle vila, eller det här jubelåret och friåret. Flera av profeterna, bland annat Jesaja, anklagade folket för social orättvisa. Här har Gud sagt till er med all tydlighet att ni ska se till den fattige och invandrare. Ni som själva har varit invandrare. Men ni gör inte det. Men just friåret gav ändå någonstans inspiration och tanken att Gud själv skulle göra detta. Om folket inte klarade av det, vilket de bevisligen inte kunde, så skulle Gud ändå själv genomföra ett friår, ett jubelår. Att släppa människor fria på stor skala. Och han skulle göra detta genom att sända en Herrens tjänare med mandat och med makt. När Jesus sätter sig ner efter att ha läst detta så riktas allas blickar mot honom. Varför då? Kanske skulle det kunna vara för att det stod redan i precis stycket innan detta att Jesus hade börjat göra under och tecken. Och det börjar gå ett rykte om att det är någon som är speciell, annorlunda. Kanske var det så att någon där i synagogan hade hört om vad Jesus hade gjort. Kanske var det så att den som hade läst ur bibelordet förväntades ge en kort kommentar. Så man riktar blicken mot Jesus och så väntar man, vad ska han säga om detta löfte från Jesaja? Den enda mening som är bevarad av vad Jesus sa, en enda mening, världens kortaste predikan. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. I flera hundra års tid så hade Israels folk burit de här orden från Jesaja. Genom nöd och genom förtvivlan. 600 år är en otroligt lång tid. Man hade burit och man hade hoppats och man hade väntat. Och Jesus säger nu, idag är den dag då detta löfte börjar uppfyllas. Till en början så får han ett positivt bemötande, men ganska snabbt så ställer någon frågan, men är det inte där Josefs son? När Jesus påstår sig vara något mer än den där killen som de alltid har sett komma och gå i synagogan, då får folket inte riktigt ihop bilden. Vad är det han säger egentligen? När jag läser det här så tänker jag att samma situation kan ju faktiskt inträffa idag. Vi lever i ett land med en kristen historia och till stora delar en kristen kultur. Åtminstone som kulturarv är ju många vana vid att springa på Jesus titt som tätt. Vi påminns om det med sång och musik, våra kyrkor. Som Jesus, ja men vi vet väl vem han är. Han brukar alltid finnas här. Men om Jesus skulle visa sig vara mer än en kulturell symbol som håller sig lite grann i bakgrunden, ständigt närvarande, men om Jesus skulle vara mer än det, vad innebär det? Jag läste i tidningen Dagen i fredags att cirka 1 miljon svenskar beräknas gå på gudstjänst den här helgen. Det är ganska mycket. Och då kan man fråga sig, varför envisas kyrkan om att läsa exakt samma berättelse år efter år? Jo, men för att vi tror att Jesus är mycket mer än bara tradition. Att han verkligen är den tjänare och konung som Gud för så många år sedan utlovade att sända. Till välsignelse för både Israels folk men också för hela världen. Han är den han säger sig vara. Det går några år, vi vet inte hur många, mellan det här första mötet i Nasaret och Jesu intåg i Jerusalem då han hyllas av folket som kung. Ropet Hosianna, Davids son, det är också hämtat från Gamla testamentet, från de profetiska löftena. Ytterligare ett bevis på att det fanns en förväntan om att Gud skulle höra folkets rop på hjälp. En förväntan om att Gud en dag ska sända en kung likt den store kungen David. En kung med makt, rättvisa, kärlek till sitt folk. Och i folksamlingen utanför stadsporten så står både de som vid den tiden har vandrat med Jesus ett tag och har sett allt det han har gjort, allt det han har sagt och som kanske har fått en tro på att han är verkligen det han säger sig vara. Men jag kan också tänka mig att det stod de som inte hade sett Jesus, som kanske bara hade hört ryktet, som kanske var lite nyfikna. Nu händer någonting, men Men vem är han egentligen? Vad rör det mitt liv? Löftet i Jesaja innebar att Herrens tjänare skulle påbörja sin tjänst. Jag tror inte att Jesus menade när han ställer sig upp i Nasarets synagoga och säger att idag har detta gått i uppfyllelse, att det bara var den enda dagen som det gällde. Utan snarare nu börjar det. Nu börjar Gud att uppfylla detta. Och jag tror att snart 2000 år senare så står fortfarande Jesus i samma uppdrag. Med samma mandat, samma makt att befria, hela, upprätta. Och inte bara på första advent idag när vi läser detta, utan årets alla dagar. Fram tills den dag, för det säger Jesus, eller Bibeln också, att en dag kommer Jesus komma tillbaka. Fram tills den dagen så fortsätter han med sitt uppdrag som Gud har kallat honom till. Att välkomna människor över hela vår jord in i Guds rike. Därför berättar vi samma berättelse år efter år. Inte för att medvetet vara lite tjatiga så folk ska tröttna på Jesus och känna ja, det där. Utan snarare för att ge chansen. Man ska få upptäcka vem han verkligen är. Guds egen son, Messias. En rättvis, god, kärleksfull kung. Men att välkomna honom in i ditt liv och låta honom bli kung för dig, det är bara någonting som du kan göra. Amen.